Dallas Stars åkte ut direkt och frågade om det här laget ens hade kunnat gå hela vägen.
En svår fråga, speciellt som två av lagets kärnspelare fattades.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Vi rivstartar med en fråga som vi har fått in av Christian. Han undrar, varför föll Dallas mot Minnesota? Och det här är ju verkligen nu den här berömda $1,000-frågan som framförallt general managern i Dallas Stars Jim Neal behöver besvara. För faktum är ju att med facit på hand, inte var Dallas Stars egentligen någonsin nära att avancera från den första omgången. Inte.
Nej, de hade ju sina chanser efter det att de hade det där kvittera matchserien, och så hade de några, ett par matcher var de faktiskt var, av någon orsak i båda de här matcherna så var de i andra perioden riktigt, riktigt klart bättre och hade ledning och skulle ha kunnat leverera några sådana här dödsstötar, men de gjorde det aldrig i de här matcherna som de skulle ha behövt göra det. Om man skulle liksom sätta det ner och säga att vad var det egentligen som var skillnaden, skulle jag vilja säga att den största skillnaden, det som gjorde skillnaden var Minnesota Wilds första backpar, Quinn Hughes, Brock Faber och Matt Boldy. Jag tycker att det var där, och såklart målvakten Jesper Wallstedt, men Jake Oettinger var inte dålig heller.
Nej, men inte var Jake Oettinger heller på något sätt en sån här matchvinnande målvakt som han i bästa fall kan vara. Och nu är det lite så här att med facit på hand kanske Peter DeBoer visste vad han snackade om när han började slänga Jake Oettinger under bussen. Nej, det ska sägas.
Inte sa jag väl annars Jesper Wallstedt. Nu sa jag väl Jesper Wallstedt. Man hörde hela, lyssna på det hemskt. Om jag sa Jesper Wallstedt så ber jag om ursäkt.
Ja, men för att nämna just Jesper Wallstedt, så nu är ju faktum det att trots att Oettinger inte var dålig så var han inte riktigt denna matchvinnande målvakten heller, men det var Jesper Wallstedt, tycker jag nog, speciellt i den här match nummer 5, som jag tror att om Dallas, det här är ett jättestort om nu och ett helt onödigt om egentligen, men om Dallas skulle ha vunnit den där match nummer 5 så skulle den här serien ha kunnat sluta på ett annorlunda sätt.
Absolut.
Jag tror fortfarande, efter att ha sett hur Minnesota Wild spelar den här serien, att Minnesota skulle ha vänt det i en 7:e match. Men jag tror att Dallas åtminstone skulle ha kunnat vinna den här match 5 om det inte skulle ha varit för Jesper Wallstedt. För i den matchen så var det nog han som vann den för Minnesota Wild, tycker jag.
Men så brukar det alltid vara, för det var, ska vi ju ändå säga, att det var två jämna lag fast de spelade en olika ishockey, så var det ju inte så här. Så där, det blir ju alltid något målvakten på något vis. Man kan kanske inte säga skäl, men var det där avgör matchen. Men det som jag nu måste säga, och det där som jag antar att du tycker precis som jag, att en stor skillnad var ju nog att det där att Minnesota hade ett helt annat speltempo än Dallas. Och det var, tycker jag, någonting som var ett problem för Dallas genom hela turneringen. Och då kopplade jag tillbaka till, jag sa där intro, när två spelare fattades, en av de här spelarna som fattades var Roope Hintz. Och Roope Hintz står ju för tempo det där i Dallas anfallsspel. Och han är ju en sån underlig spelare att det ofta säger man att tycker att man har inte gjort tillräckligt, men den där stora skillnaden är att vad Dallas gör när han inte är med.
Och jag tycker ju nog att jag inte riktigt skulle gå så långt faktiskt som att säga att den här var en serie mellan två lag. För det kan vara att det var det där väntevärdet som var så mycket högre, men jag är nog besviken på hur Dallas spelar. Och jag håller med om att temposkillnaden var enorm. Jag tror inte att den där skillnaden skulle ha suddats ut bara av att faktum är att Roope Hintz skulle ha varit med, utan jag tror helt enkelt att, alltså det finns såklart många orsaker till det här, men igen, grund och botten, när det var jämnt så var det för att Dallas var bra i powerplay medan Minnesota var dåligt i powerplay, och dessutom i boxplay också hade inte något som helst svar på när Dallas fick spela i numerärt överläge. I 5-5 kändes det hela tiden som att Minnesota för den där matchserien precis hur de vill. Och ja, med tempo skulle jag också lyfta fram det faktum som vi lite nu har fått bevis på också. Nu i efterhand när vi har fått höra spelarna berätta om vilka skavankar de har spelat med. Mikko Rantanen och Miro Heiskanen var ju inte i slag helt enkelt.
Nej, just det, jag skulle just det där, bra att du avslutar med det här, för jag skulle just få lite ännu bredare där mitt resonemang om Roope Hintz. För nu var det ju inte bara Roope Hintz som var borta. Tyler Seguin som är en viktig spelare och hade en bra säsong på gång. Man visste att han skulle vara borta, men han var borta. Det hade de ju inte räknat när säsongen började, att han skulle vara borta. Räkna med det. Och sen som du säger, så var Miro Heiskanen inte sig själv. För kanske desto närmare matchserien kom till slut, desto bättre kunde han börja skrinna. Och Rantanen hade en skada. Så fyra sån här väldigt viktiga spelare var borta. Och det borde vara ganska mycket redan. Nej, inte borta, men det där, två var borta, två var kanske inte helt sig själv. Och det borde vara ganska mycket, för jag vill ännu säga att det där, att för att, ja, Wild blev ju också, tycker jag igen, att de hade lite problem, men de blev ett betydligt bättre lag när Mats Zuccarello kom tillbaka.
Mm. Och jag vill ändå säga, trots att vi inte insinuera, och inte bara insinuera, utan sa rakt ut att Mikko Rantanen var skadad, så hans egna ord var ju att den där skadan som han eventuellt hade, han sa ju själv att han var healthy enough, han hade varit tillräckligt frisk för att spela, och att den här, det var han led av, kan inte vara en bortförklaring, men han sa ju också att före OS så kände han sig vara i sitt livsform, och sen hände ju den där skadan då någonting, han ville ju inte själv heller gå in på exakt vad det var för skada, men alla såg ju att han skadade sig under OS, och att han efter det inte kom tillbaka i samma form helt enkelt. Och Miro Heiskanen sa rakt ut att han hade en oblique injury som blev bättre ju längre serien gick, men ändå att någon skada i magmuskulaturen var där som hämmade honom från att spela på sin 100-procentiga nivå.
Och det såg man.
Det såg man verkligen.
Och sen blev ju, när Dallas äntligen hade fått ett andra backpar som funkar, så blev ju, var ju Nils Lundqvist också borta från de två sista matchen. För han spelar ju riktigt bra. Thomas Harley, han tycker att det var ett bra backpar. Men det där, om man ska bara källa på Dallas nu.
Ja, yes, äntligen.
Ja, nu tar vi och ger den fan. Så det där, det som de ju måste fixa, om Jim Neal misslyckades helt otroligt mycket med, var de inte får ett tredje backpar som håller. Att det förstår jag att Liam Bixell, som är han 21 år gammal, med sån fysisk potential, så förstår jag att att han bara måste liksom få sin dit och bli bra. Men Tyler Myers var ju usel, och sen blev som det där, och sen blev han ju scratchad i slutet där. Och det tycks vara en omöjlighet för dem att få det där tredje backparet att funka, för det där. Det var nog, tycker jag, någonting. Det var emellan Myers och Bixell, så det såg helt fruktansvärt ut när de kopplade på liksom en större växel Wild.
Ja, för det här är nu igen, om vi nu listar upp de här bortförklaringarna för Dallas del, så dels då den här anfallsbredden inte existerar, den här anfallsbredden som har varit orsaken till att Dallas var så bra i grundserien, så det kan vi säga att okej, det berodde på att Tyler Seguin var borta, Roope Hintz var borta, Mikko Rantanen var skadad, okej, det går att förklara med det. Backbesättningen till en viss del, ja, med just att Miro Heiskanen var skadad, men sen kommer vi också till det faktum att jag tycker inte att Thomas Harley var bra. Jag tycker att han var mycket sämre än vad han var i fjol till exempel, när Dallas har gått långt i slutspelet. Så då har det alltid funnits det där, två backpar i alla fall, där det finns en sån där alfahane med puck, Miro Heiskanen och Thomas Harley. Harley har varit en skugga av sig själv, tycker jag, genomgående. Allt vad jag har sett Dallas den här säsongen har han inte alls varit lika imponerad som han var i fjol, hela förra säsongen. Och sen, jo, helt som du ser, det här tredje backparet. Och jag vet att jag sa det här än tidigare när vi snackade om det här för några veckor sedan, att jag tycker att Dallas spelsystem kräver att det finns de där backarna som kan spela med puck. Och nu är det ju så att det blir ju lite som en trasig LP-skiva det här, men nu måste de ju hitta på någonting för att åtgärda det här backproblemet nu på sommaren.
År efter år. Alltså, det här har vi snackat om ända sedan det blev klart att Ryan Suter inte mer håller. Det är, det är fyra år sedan.
Det är inte ännu längre. Jag vill ännu minnas att vi talade om det här första gången redan typ under den här coronabubblan.
Och sen försökte man lappa till, så kom Matt Boldy. Inte Matt Boldy, vad heter det? Matt Dumba. Matt Dumba dit. Och han höll liksom inte. Det var ju en otur att Jani Hakanpää inte kan spela ishockey mer, för att han var, tycker att en bra back.
Men han var ju också med den här Liam Bixell före Liam Bixell kom dit. Det är ju som att han var den där lösningen till att den där backbredden inte existerade.
Nu var det betydligt bättre än Tyler Myers.
Jo, men ändå att det måste finnas en Jani Hakanpää eller Liam Bixell, så måste det ändå finnas bättre backar där. Och nu är kanske frågan att för jättemycket av det här snacket kring Dallas sommar handlar ju om framförallt Jason Robertson, hur de ska lösa det löneproblemet, plus också vad händer med Jamie Benn. Vill han stanna och för vilka pris stannar han? De verkar vara väldigt intygande övertygade om att han ska fortsätta där, att han är lagkaptenen för deras lag. Jag tycker inte att han ska spela en annat än en fjärde kedjan i så fall. Må så vara. Men nu är det ju också någonting som måste hända för den där backtruppen, för att dels så är ju en fråga att litar de på att Thomas Harley kan resa sig och bli en lika bra back som han var för ett år sedan, eller är det här nu det nya normala? För om det här är det nya normala så står de inför ett jättestort problem, för då är det inte bara det här tredje backparet som behöver fixas, utan då är det det andra backparet också. För hur jag än tittar på den här Dallas Stars-truppen och hur jag än förbis eller försöker liksom så här motivera det för mig själv att jo, de mötte Minnesota Wild redan i den första omgången, sådär, så inte spelar det någon roll. Det ditt lag, om du ska vara en Stanley Cup-mästare, ska du klara av att slå det här Minnesota Wild som jag tror att Colorado Avalanche kan göra, och de har anfallsbredden för att matcha det vad Colorado Avalanche har byggt i lag, men den här backbesättningen håller inte, och då måste de göra någonting, och därför tycker jag nu att Thomas Harley är den stora frågan som de måste besvara.
Okej, okay, nu hissar jag nu det där protestflaggan, när får jag börja?
Nu får du börja bara.
Avhandla först det här med Jamie Benn. Jo, alltså hans tid måste vara slut. Det där, han kan inte hålla sig för att ta dumma utvisningar, vilket Mikko Rantanen heller kan, men Mikko Rantanen gör åtminstone poäng. Jamie Benn måste få bort. Hans tid måste vara slut i Dallas. Han har nu blivit, tycker jag, en likadan börda för dem som Ryan Suter var för några år sedan. Han måste vara bort.
Så långt skulle jag inte gå.
Hans tid måste vara förbi där. Det tycker jag är en sån här stort beslut. Men Thomas Harlin, där håller jag med. Han är 24 år gammal. Och det som fattades, tycker jag, allra mest från honom nu var det där som han är van vid, att han brukar göra det där också i slutspelsserien, brukar han klämma till åtminstone med två viktiga mål per slutspelsserie, och det fattades nu, men inte att jag tror garanterat han är en toppback. Han har spelat två år i rad, i två storturneringar i rad var han med i Kanadas lag, och före du säger att du inte tycker att han var bra, så blev han uttagen dit. Nä, fan anamma, han ska inte bort. Det skulle vara grymt dumt av dem att skicka bort honom.
Jag säger bara att jag tycker inte att han borde ha varit med i Kanadas OS-trupp nu den här förra vintern. Han var med bara för att han var med i Four Nations. Där han hade förtjänat sin plats, ska säga. Så dit han också halkade in på ett bananskal för att de fick skadeproblem. Men med det sagt så ändå, helt som du säger, det finns en potential där. Nu är frågan det
att... Jättelik potential.
Tror de på den eller vill de utnyttja den när han har som högst säljvärde?
Men det där kan jag inte med det där att när man har en bra spelare så det där gör man sig av. Men det där är liksom samma som att det där nu sitter Toronto där utan Mitch Marner. jag vill nu inte jämföra ändå Thomas Harlin med Mitch Marner, men som sagt, han var ändå med i de här två Kanadas topplag, och det är bara 6 spelande backar och det är 12 spelande forwardar. Alltså, jag tycker det skulle vara liksom om jag skulle vara ägare, klubbpresident, så skulle jag sparka den general managern som skulle göra sig av med Thomas Harley och det där.
Thomas
det,
Harley.
Det är bra att du inte nu är general manager för Dallas.
börjar känna mig lika sågar här som John Chayka under Toronto Maple Leafs precis när de presenterar honom. Jag vill bara säga att Thomas Harleys lön från och med nästa säsong är 10,5 miljoner amerikanska dollar mot lönetaket. Just nu spelar han inte på en sån nivå som berättigar en sån lön. Och som drar ner på lagets förmåga att bygga en backbredd så mycket som gjort. Det var ett misstag att ge honom en så stor lön. Med tanke på den här bristen på backbredd som de har, så är det helt ofantligt idiotiskt att de har dels Miro Heiskanen som har 8,45 miljoner i lön, och sen nu Thomas Harley med 10,5 miljoner. De har ju inte utrymme under lönetaket att göra någonting.
Det stiger ju hela tiden.
Det stiger, ja, men de har också Jason Robertson att signa, och nu vill du väl att han ska stanna där också.
Jag vill att han ska stanna, men om du sätter mig mot väggen och säger att vilken deras ska absolut... Alltså det är inte ett allt. Jag tycker att Jason Robertson ska stanna. Jag vill nu understryka det. Jag förstår inte alls det här som säger att de borde göra sig av med honom. Jag också protesterar där en 45-målsskytt. Men om du sätter mig mot väggen och säger att nu har du inga alternativ, någon del av det här ska bort ur det här laget, så då väljer jag att det är Robertson som sticker.
Okej. Okay. Och det kan vara okej med. Men i så fall är det så att Robertson måste sticka. För någonting måste man göra av backtruppen. Och backtruppen fixar man inte gratis.
Lönetaket höjs. Det finns,
den här stommen måste vinna nu. Ingen vet hur många bra år till exempel Mikko Rantanen har kvar i kroppen. Hur många bra år Roope Hintzens har i kroppen. Hur många bra år Matt Duchene har. Hur många bra år Tyler Seguin har. Den här stommen har inte många år på sig att vänta på att lönestaget stiger tillräckligt mycket, utan det måste ända nu.
Och när du säger så där, så då skulle jag ens sätta att det där att då skulle det kanske att för att hålla Jason Robertson så skulle jag vara när som helst färdig att göra mig av med Matt Duchene plus någon annan. Först då, att liksom att det där, men att just när de har två 45-årsskyttar i Robertson och det där Wyatt Johnson. Det är inte alla lag, det är verkligen inte alla lag som har det. De har en kille som kan göra över 100 poäng om han inte skadar säsong efter säsong. Mikko Rantanen det där, och kanske han får bättre balans med håret. De har liksom sådana, tycker jag, det finns sådana här pärlor där. Och jag tror ju fortfarande att bara Roope Hintz någon gång skulle kunna spela så att han inte hela tiden är skadad. Men åren går, så det där. Jag tycker ju att det ska finnas sätt att hålla Jason Robertson där.
Men okej, jag sätter dig mot väggen. Vad gör du nu om du är Jim Neal i sommar? Hur löser du det här?
Jag flippar lite det där. Kastar en, det är väl inte en krona det där. Det är en det där gammal gulddollar upp i luften och det där. Och chansar på att jag ger ett... Robertson säger att hej, det här är det som vi kan betala dig, och jag säger inte vad summan är. Det här är det vi är beredda att betala dig. Vi vill jättegärna ha dig, men vi vill ha ett lag som kan vinna. Att välj själv, om det är så du vill absolut maximera det vad du nu kan få, så det där, då är det så tyvärr så att vi inte kan tävla om det. Så skulle jag göra.
Okej. Okay. Och jag skulle utforska marknaden för Thomas Harley.
Okej. Okay. Nåja. Nu ska vi inte mer snacka med varandra. Nu är vi arga på varandra. Ja. Hej då!
Om det finns en sak som man kan dra slutsatser om det här pågående NHL-slutspelet, är det att framtiden är här. Vi har unga lag i Anaheim, i Buffalo, i Montreal som alla slog ut som här erfarna slutspelsgäng som har varit med hur länge som helst, känns det som. Vem bryr sig om att Edmonton hade Connor McDavid? Vem bryr sig om att Boston och Tampa Bay har varit långt i slutspelet hur många år på raken som helst i den östra konferensen? De unga lagens tid nu, och det fick oss att fundera på en lite sån här hypotetisk frågeställare. Eller jag börjar fundera på att i och med nu att de här lagen som Florida Panthers har tävlat med inte klarar sig i år, skulle Florida Panthers ha klarat sig i slutspelet i år om ens Alexander Barkov ska vara i spelskick?
Ska vi säga att Florida Panthers, den versionen som var förra året, alltså, det,
ja,
liksom,
ja,
just
ja.
Den nivå, och det är på sättet som de spelar på förra året.
Yes. Att om de skulle ha mött Buffalo Sabres eller Anaheim Ducks,
eller Montreal Canadiens.
Ja, skulle de ha vunnit den serien?
Det är nog fan bra fråga det där. För det är precis som du säger, att det är någonting igen som har skett. Det är alltid, man är alltid lite för senad i det här. Att det, där, att det är någonting igen som har skett. Och igen det där. Det kan, jag vet inte, kan ju inte bli mer så mycket snabbare på ett screen och det där ishockeyspelarna. Men spelet har på något sätt blivit så att det där. Hur backarna, de toppbackarna är med i anfallsspelet, hur det där bara dominerar. Så det har, tycker jag, jämblivit på ett annat sätt. Och det där, och jag tycker det är bra, för jag funderar också på det där, att hur skulle Montreal, för jag tycker det är Montreal, det är liksom, Buffalo också. Det ska vi säga att Boston var ju inte kanske den totala mätaren på samma sätt för Buffalo som nu ändå Tampa var för det där, för Montreal. Men det där, vi talade om det här i förväg, och då sa jag att, och jag är inte säker alls på att jag nu tycker på samma sätt, men jag säger vad jag sa då, att jag tycker att när Tampa försökte spela så hårt mot Montreal att Montreal skulle knäckas, så tror jag ju att den versionen av Florida som var förra året skulle helt enkelt ha varit bättre på att göra det, och det här gick ändå till match 7. Så det där, jag på något sätt tror att Montreal skulle ha fått ge sig, men Buffalo är ett stort och starkt lag just i den typen spel. Jag ser inte att Buffalo slår Montreal i serien, men där, så det där, det är svårt att säga.
Ja, för jag tänker också med just Buffalo, att de lite på samma sätt kom in i slutspelet nu med en sån här allt eller inget, vi har ingenting att förlora attityd som Florida kunde göra för 3 år sedan när de gick hela vägen till finalen mot Vegas Golden Knights, och på så sätt var startskottet för den här minidynastin. Och nu säger jag inte att det kommer att hända för Buffalo, men mycket av Buffalos spelstil, helt som du sa, så det påminner ju om Florida. Så att man spelar tungt, man spelar fysiskt, man har de här råttorna i till exempel Benson nu för Buffalos del, på samma sätt som Brad Marchand har varit för Sam Bennett eller Matthew Tkachuk eller egentligen vem som helst i Floridas trupp. Så jag tycker också att det här skulle vara jätteintressant, och frågan tycker jag att är intressant just ur det perspektivet, för att för Floridas del så handlar det ju om att tror de på den här stommen nästa säsong? För att annars, om de nu tittar på det här slutspelet och inser att wow, att det här spelet ser väldigt annorlunda ut. Att kan vi ännu vinna en Stanley Cup med den här stommen när vi har fått vila och när Alexander Barkov är tillbaka, som Ventevärd ändå på något sätt har varit. Att de har varit måttstocken för hur ett bra NHL-lag ska vara. Men är de det längre? Jag vet inte om de är det.
Men, och så här är det ju alltid. Kommer du ihåg hur det var då, hur alla tyckte att Pittsburgh Penguins då, när de vann 2016-2017, det var liksom måttstocken. Sen kommer det, plötsligt kommer det som Tampa Bay Lightning som ändrar ishockeyn till mera, liksom, mera fysiskt, kan man väl säga. Att de var både skickliga men de var också jävligt tuffa. Så kommer Florida och ännu tuffare och Vegas däremellan. Att det är det där, ja, det är nog det där. Ja, alltså, Florida, jag tycker en stor fråga för Florida om man tänker hur det nu har varit byggt var att, och det, jag tycker man såg det i OS och man såg det folk som har spelat, att Matthew Tkachuk som är på ett sätt deras, är superviktig för dem. Så han börjar nog på riktigt att ha problem med speltempo i NHL.
Ja, och jag tror att det finns andra spelare som också kommer att så småningom ha det. För Brad Marchand har ju alltid varit en snabb spelare som klarar att spela snabbt. Men han börjar också bli gammal.
50 så småningom.
Ja, sen Bennett börjar också bli gammal. Och Alexander Barkov, vem vet hur hans screenskåkning funkar nästa säsong? Vi får ju snart ett bevis.
Det skulle säga snart vet vi.
Snart vet vi. Sveriges EHT-turneringsstorietur får se. Kanske inte riktigt att jämföra speltempo där. Men ändå, jag tycker att det här är jätteintressant, eller det blir intressant att följa med på sommaren, för jag tror ju inte att de gör något drastiskt. Men samtidigt känns det som att om de vill göra något drastiskt så är det ju bättre att vara proaktiv där och göra det före alla andra tittar på ditt lag och inser att Brad Marchand är nog faktiskt nästan 50.
Ja, och sen det här att du säger att inte gör något drastiskt, och sen ska jag komma ihåg att om det är någon NHL general manager som gör drastiska saker när som helst, så är det Bill Seedorf.
Nej, men det är just exakt det där som jag funderar på också, för att han om någon har visat att han är villig att göra sådana här stora grejer. Men igen, det här var ett mellanår för Florida Panthers, och de har den där stommen kvar som gick till tre raka finaler och vann två av dem. Så nu skulle jag samtidigt vara överraskad om det händer något stort där.
Ja, jag tror det är riktigt stora frågan är där att de måste väl faktiskt kanske nu redan nästa säsong eller nu på hösten ha ett svar på hur det där, vem som ska ta över efter Bobrovski.
Ja, ja. Eller så, jag vet inte, trade Anton Lundell mot Brady Tkachuk som alla i Ottawa verkar tro. Eller mot Thomas Harvey, han ska också
finnas. När du säger det så, det är ju inte helt omöjligt. Det är ju inte en helt omöjlig tanke.
Nej, det är ju inte. För om det är något lag där det finns ett intresse för att shoppa in Brady Tkachuk och eventuellt göra något ganska stort för att få dit honom, så är det ju nog Florida Panthers.
Absolut.
Den andra omgången har alltså tjuvstartaren, eller har väl kört igång riktigt officiellt nu också när den första omgången på riktigt avslutar också, men den hann tjuvstarta, så vi har fått se en första smakbit på hur det eventuellt kan gå i de här serierna. Och jag tycker att vi börjar med Arons fråga som är väldigt relevant. Kommer Colorado ens att förlora en enda match det här slutspelet? Och just nu ser det ut som att svaret ska vara nej, för att det känns ju som att de kan vinna vilken match som helst, oavsett vad matchbilden blir, så vinner de bara.
Men så kommer det ändå att gå så att det där att Minnesota vinner åtminstone en match i den här serien. För Minnesota är ett bra lag. Inte kommer de att svepa dem. De sveper inte dem.
Nej, det tror jag inte heller. Och att, det var lite gulligt på något sätt att se hur alla Minnesota-spelare i intervjuerna efter den här första galna 9-6-matchen försvarar Jesper Wallstedt. Och säga att de måste göra ett bättre jobb av att göra livet lättare för honom. Men nej, det var nog Jesper Wallstedt som var ganska dålig i den här matchen. Men alla får ha dåliga matcher, inget fel med det. Men samtidigt så visar han ju också mot Dallas att han kan göra bra matcher. Och jag tror ju nog att han har fler bra matcher i sig och att han bevisligen är målvakt som kan skela matcher för sitt lag också. Plus att Minnesota Wild gjorde ändå 6 mål i den här matchen också. Det ska man inte glömma.
Vilket vill säga något också om Colorados målvakt.
Ja, exakt. Och det var de där flesta Minnesota-spelarna fokuserar på, tränaren också. Att om du gör 6 mål i en slutspelsmatch så vinner du den matchen ganska många gånger av 10.
Det som jag tyckte var roligt med det här var det här på något sätt, det här snackar vi om också, att det där att när det var en lite annorlunda, åtminstone i början av serien mot Kings, lite annorlunda Colorado som plötsligt vann 2-2-1 matcher i sträck. Det var liksom att Colorado kan spela sån här ishockey också. Och sen ökade lite på takten och det gjorde lite mera skillnad i där resterande 2 matcherna. Men nu plötsligt sen så den här känslan åtminstone så på rubriknivå, det här är ju en saftig liksom tanke att Colorado funderar att okej, att nu kommer Minnesota hit Och nu vill de liksom, nu utmanas vi liksom sån här ganslingar att vem gör flest mål? Och det passar också oss.
Mm. Men om vi vänder på steken då, vi gör det så här, Patti undrar, kan Wild gå vidare? Men jag tänker att vi kan lite omformulera frågan, sorry Patti, och istället formulera hur kan Wild gå vidare? Vad ska de göra för att lyckas med det här?
Nu för mig är nyckeln det här samma som jag upplever ändå att just det här Quinn Hughes Brock Faber backparet var egentligen det som knäckte Dallas, det tycker jag, och tillsammans med Matt Boldy, det är liksom min tes. Och då får man väl säga att de här tre plus då målvakten antagligen, så det Wallstedt som fortsätter, måste för det första vara på helt omänsklig nivå. De måste vinna sina matcher i matchen. Det betyder att Minnesota måste ha ett bättre första backpar än vad Colorado har. Och det där. Och sen behöver de då såklart Kaprizov måste vara förbannat bra och Zuccarello och stödtrupparna får det där. Måste höja sig. Man kan inte kräva att de håller samma nivå som Colorados kanske stödtrupper, men det där att de är tillräckligt bra. Men att den här vassaste toppen måste vara helt vansinnigt bra. Det är min tes för att de ska kunna gå vidare.
Vi har ju pratat ganska mycket om det här att Minnesota saknar centrar och att just mot Colorado som har den bästa centerbredden i hela ligan så känns det här som någonting som kommer att bli tungan på vågen. Men helt som du sa, de här backarna, i och med att de har det här Quinn Hughes, Brock Faber, backpare, så känns det som speciellt när de är inne på isen spelar det ingen roll vem som är som center. Att om det är Ryan Hartman eller Joel Eriksson Ek eller vem det nu sen är, så den centern kan bara köra in framför kassen och låta alla andra spelare på isen göra allt annat jobb. Vilket är helt fine så länge som du har de spelarna på isen. Kommer det att räcka i det långa loppet? Jag tror inte. Är det helt omöjligt att det skulle räcka i andra omgången i NHL-slutspelet oavsett vem de spelar mot? Nej, inte är det omöjligt. Men jag tror inte att det händer.
Nej, jag tror nog inte heller.
Vi går vidare till nästa konferens, för Patti undrar också om Philadelphia Flyers kan gå vidare. Och där känns det nog ännu mer osannolikt.
De hade ju sin chans nu i den här matchen som spelades natten mot tisdagen då vi det där snackar in det här. De ledde med 2-0 och det borde de ha klarat sig. För sen kom ju nog Carolina och när Carolina en gång de fick igång sitt spel, de dominerade och de kvitterade. Så det där på något sätt kändes det som att när det gick till förlängning, fast det var ett förlängningsseger, så var det att nej. Att det är nog nu kört för Philadelphia. Jag upplever att det där var deras chans. Precis som Ottawa hade sin chans i den där andra matchen egentligen. Så nu är det 2-0 till Carolina och nu är det nog det där. Jag skulle säga det är max 3 matcher kvar av den här serien.
Ja, för att, igen, ja, grundserien och slutspel. Men för att gå till slutspel så måste Philadelphia vinna sin sista match som spelades mot Carolina. I den matchen hade Philadelphia alla sina bästa spelare med. Carolina vila egentligen alla ordinarie spelare. Ändå gick den matchen hela vägen till straffar. Jag har jättesvårt att se hur det här Philadelphia ska kunna få något annat resultat till stånd mot Carolina än att åka på sommarlov, dessvärre.
Nej, det är typ plötsligt att det händer att det här klassiska att Fredrik Andersen skadar sig, kan inte spela och så kommer det där Brandon Bassi, det är väl som hoppar in att han sen inte alls klarar av det. Mm. Det är väl ungefär det, va?
Eller att Rasmus Ristolainen blir helt omänskligt dominerande som back. Det är också helt möjligt. Anton undrar sen i sin tur hur långt Montreal Canadiens kan gå. Det här blir väl också samtidigt svaret på om de kommer att gå vidare mot Buffalo överhuvudtaget. Så Anders, nu som en sann Le Habitants connoisseur så låter jag dig nu hålla låda här. Hur långt kan Montreal gå i detta slutspel?
För det första ska jag säga att jag tycker att det här är den klart intressantaste serien i andra omgången. Med all respekt till det där med Minnesota och Colorado. För det är ny mark för båda de här lagarna som man får ta som unga lag. Så den kommer att, jag tycker att det är på gränsen till, jag skrev en artikel om det här på vår webbplats. På gränsen till omöjligt egentligen att tippa. Men när man nu en gång frågar hur långt det kan gå, så tror jag ju att
det var Anton som frågade.
Jag tackar Anton för det, en bra fråga. Så det där tror jag ju att den där att de lyckades hitta ett sätt att vinna den där 7:e matchen mot Tampa gav Montreal så mycket. En sån tuffhet som det där. Jag tror bara att Buffalo inte helt enkelt lyckas knäcka dem. Så jag tror att det går till konferensfinal.
Jag tänker ändå tippa att Buffalo går vidare, bara av den anledningen som jag nämnde tidigare. Att det är någonting med det här Buffalo som ger samma vibbar som Florida för 3 år sedan, herregud, det är länge sedan som de gick till final mot Vegas-Golden. Alltså jag har lite samma sån här uppstickaranda hos Buffalo, och de har ändå en så otrolig mängd spetskompetens i det där laget. Och de fortsätter att spela lika fördomsfritt och lika i bästa fall dominant som de gjorde mot Boston, så vem vet? Och jag tänker säga att Buffalo går vidare faktiskt.
Men det som vi säkert är båda överens om, att det skulle vara grymt överraskande och det plötsligt blir en serie som den ena dominerar totalt.
Ja, det håller jag med om.
Jag tippar att den går till match 7. Det är min tippning.
Ja, men däremot kan jag inskriva under att det skulle vara den mest intressanta serien efter att den första matchen mot mellan Colorado och Minnesota blev som den blev. Så dessvärre håller jag nog fortfarande mina ögon på den matchserien. Men tillbaka till den västra konferensen. En matchserie kvar att tippa och snabb analysera. Vegas mot Anaheim. En första match har vi fått se där Vegas vann och spelade just på det sättet, vill jag igen hävda min egen förträfflighet här och säga att det gick exakt som jag lite misstänkt att det skulle gå. Att när det här
och hade hemmadomare.
Ja, när det här Anaheim Ducks ställs mot ett lag som försvarar disciplinerat på riktigt, så då blir det svettigt och jobbigt och nervöst och krampaktigt, och det var ju lite så som det blev den här första matchen i alla fall. Men det är en lång serie, det är en lång serie, vad som helst kan hända.
Och ändå var det ett långt in i tredje perioden och sen det där. Så.
Och det var inte en domarmiss det där att det inte var icing. De var helt jämsides vid den där tekningscirkeln, och det är där som linjedomaren bestämmer sig för om det ska bli icing eller inte.
Okej. No, men då ska jag inte säga något. Jag tycker det.
Nej,
men
det är helt som det där målet.
Jag tycker det var icing.
Det här är helt som det här målet i den där matchserien mot Edmonton, som det också blev mycket rabalder om. Det är svartvitt det här. Det finns inget att diskutera. De var jämsides vid tekningscirkeln. Alltså ska linjedomaren enligt regelboken låta dem fortsätta spela. Okay. Det är vid tekningscirkeln linjedomaren tar det beslutet. Inte vid den förlängda mållinjen. Det är för att skydda spelarna.
Du är en sån här... Jag ska använda något det där snällt ord. Du är en sån här regelspecialist. Jag ska inte använda ordet som börjar med punkt.
Ja, jag använde helt för mycket tid förra veckan för att läsa in mig på hur exakt den här regeln. För det var just efter det här förlängningsmålet då, där Anaheim vann den här matchen.
Regelfinlande, Mattias Simonsen.
Ja, den största älskaren av byråkrati som finns. Nej, men det var ju också 100% entydigt. Det var inte någon som helst kontrovers kring det målet heller. När man
men summa summarum, Vegas kommer att slå ut dem.
Ja, det är min ja, slutsats också.
I agree.
Yes. Hej, vi var överens om någonting.
Ja.
Då ska vi sätta punkt för det här avsnittet innan det blir dålig stämning igen.
Ja. Och kom ihåg att berätta vad det blir nästa vecka.
Nästa vecka. Då blir det, för det igen, vi hade fått många frågor om VM och Finlands chanser i VM och hur det kommer att gå för Finland i VM. Och som vi sa den förra veckan, så nästa vecka, så då blir det full fokus på ishockey-VM och såklart Finlands chanser och förhoppningsvis några fler NHL-förstärkningar också för Lejonens del att snacka om tillsammans med Toffe Herbert som gör oss två sällskap i studion då. Så då hör ni skicka in alla era frågor om ishockey-VM som ni kan tänka er, och så försöker vi besvara dem alla då.
Och vi säger som man alltid gör i Nordamerika, Toffe Herbert, a friend of the pod. Tack och hej och ha det bra.